Ibland har jag lekt med begreppet jag tycker man ska produktplacera fysisk aktivitet. Om man rör på sig så kan man äta vad som helst, inte riktigt sant. Och där sitter en liten rackare och tittar på sin husse och matte. Vad tycker ni? Ska vi gå ut nu eller ska jag kissa på fina mattan? Och då vet man att leva hälsosamt och röra på sig, det är socialt skiktat. Nej, men jag rör på mig lite varje dag. Då är det bättre än ingenting.
Välkomna hit till podden Hälsa för ohälsosamma. Och jag, Marie Söderqvist, fortsätter att leda den här. Jag har tröttnat på att sitta i studierummet och vara producent. Så nu har jag istället hoppat ner i studion och sitter framför mikrofonen. Och idag har jag Per Nilsson som är här, som till vardags är rektor på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, men som också leder en utredning eller en kommitté som både har bytt, kan man säga, chefsutredare och bytt en del av sekreterarna under sin tid och bytt namn till och med. Men syftet är att ta reda på hur man ska få svenskar att röra mer på sig. Välkommen hit, Per.
Tack så mycket. Tack.
Jag tänkte, förutom då att du ska få andra personer att röra på sig, så är man ju då lite intresserad av att höra hur mycket du rör på dig.
Ja, men jag rör på mig ganska mycket. Framförallt så är jag väldigt förtjust i att spela tennis och åka skidor på vintern. Men sen försöker jag, som folk är mest förstås, att röra på mig på något vardagligt sätt också varje dag. Men förutom att jag är en tennisnörd så är jag inte så där besjälad träningsfreak. Så det tror jag att jag kan ha positiva erfarenheter av också.
Ja, du är inte sån som springer eller gör triathlon eller springer maraton eller bestiger berg eller sånt?
Nej, det är jag inte.
Utan det är tennisen?
Det är tennis och skidåkning som gäller för mig, och hundpromenader och sådär.
Mm. Vi kommer strax att prata med PM Nilsson som skrev en liten essä åt oss på EP. Då tog han faktiskt bland annat upp hundpromenader just. Mm. Att om man inte lyckas komma ut så tycks ju en hund vara en räddning. Och för de flesta så får man faktiskt så mycket promenader med sin hund att det kommer upp i ungefär det man behöver gå. Håller du med om det?
Ja, absolut. Jag har varit med i flera diskussioner den senare tiden när man har reflekterat över vilken fantastisk utveckling som har skett inom olika sporter och fritidssysselsättningar, som paddel brukar nämnas och friluftsliv är en annan sådan. Och då brukar jag passa på att just nämna att det är många som har skaffat hund också. Och där sitter en liten rackare och tittar på sin husse och matte. Vad tycker ni? Ska vi gå ut nu eller ska jag kissa på fina mattan? Och det sker 3 gånger om dagen. Och det är en fantastisk insats för fysisk aktivitet i dag.
Så egentligen kan då den här pandemivoven rädda hälsan på ett antal?
Ja, jag tror faktiskt det.
Vad är hälsa för dig?
Ja, hälsa för mig är nog som för de flesta människor, att det första som man tänker på, det är att vara fri från sjukdom. Men sen brukar de flesta tänka att det betyder ju någonting mer också. Det betyder också att må bra, både psykiskt och fysiskt. Och så är det för mig också.
Lever du hälsosamt?
Jag skulle tro att man kan säga att jag lever hälsosamt. Jag är ingen liksom hälsofreak, så att jag tänker på allt vad jag äter och vad jag gör och så. Men på det stora hela taget så tror jag att jag lever ganska hälsosamt, ja.
Tror du då att du kommer att bli mer än 100 år? Det finns ju en del inom den här hälso- och leva sunt-trenden som gör det för att man vill leva i evighet helst. Men inte minst till 100.
Ja, jag vet inte. Jag är tveksam till om jag kommer att göra det. Men frågan är bra ställd. Därför att om man tänker på min bakgrund och min utbildningsbakgrund och så finns det goda skäl att tro att man ska leva länge. Åtminstone om man tänker som gruppnivå. Sen är ju hälsa alltid individuellt. Men det är ju faktiskt så att den grupp som jag tillhör jämfört med andra, då kan man ofta se skillnader på upp mot 10 år i levnadslängd. Så att det är samband som man oftast inte ser i vanliga samhälleliga undersökningar. Så att frågan är rätt ställd, men nej, kanske inte 100.
Men nära kanske.
Varför inte?
När du säger så 10 års skillnad, menar du då mellan de som faktiskt ägnar sig åt ett visst mått av fysisk aktivitet och rörlighet eller allmänt hälsosamt mot de som inte gör det? Eller vad?
Nej, då är ju det siffror som hämtar sig från skillnader i livslängd mellan olika sociala grupper i vårt samhälle.
Mm.
Och då vet man att leva hälsosamt och röra på sig, det är socialt skiktat.
Mm.
Så det är mot den bakgrunden.
Så. Ja, så då vet man egentligen inte om det är den sociala gruppen i sig eller om det är rörligheten som följer med den sociala grupp man befinner sig i som är orsaken till de här.
Nej, det där är alltid en höna och ägget diskussion. Men idag finns det väldigt gott stöd för att fysisk aktivitet faktiskt är hälsosamt. Så i den måttet så tror jag nog man lugnt kan säga att livet förlängs på individuell basis. Men hur långt det blir, det vet man inte.
Just det. Gör du något ohälsosamt? Och vad är din värsta synd då på det området?
Ja, det vet jag inte. Men jag är väldigt förtjust i glass och choklad. Det tror jag inte nödvändigtvis behöver vara ohälsosamt. För att det har ju också vällevnads- och njutningseffekter som säkert har sin betydelse för hälsa och livslängd också.
Mm. Och det skulle vara då sockret möjligen då i glassen.
Absolut. Därför får man nog säga att det inte är hälsosamt i någon slags näringsriktig mening. Men det är gott.
Mm. När det gäller hälsa, vad är, tycker du, den enskilda individens ansvar? Och var ska samhället eller staten eller det offentliga ta över?
Jag tänker att det är delat ansvar. Det kan låta som ett neutralt svar eller så, men det är faktiskt så. Vi är alltid ansvariga för vår egen hälsa i stor utsträckning. Och det är också förknippat med olika livsstilsval som vi gör. Men eftersom vi vet att hälsa är en effekt av våra uppväxtvillkor och våra nuvarande levnadsförhållanden i stora drag. Vilka sociala kontext vi lever i, vad vi har lärt oss är ett bra sätt att leva, så tycker jag också att samhället faktiskt har ett ansvar. Så jag är inte främmande för lite tvång. Mm. Eller jag är inte heller främmande för att man faktiskt behöver göra saker som man inte nödvändigtvis tycker är roligt. Jag har ju ibland använt liknelsen kring fysisk aktivitet som en slags fysisk tandborstning. Många tänker inte att tandborstning är jättekul, men få personer ger sig ut på morgonen till jobbet eller går och lägger sig utan att borsta tänderna. Så samhället har absolut ett ansvar. Och inte minst gäller det vår uppväxande generation.
Mm. För man skulle ju kunna tänka sig, samhället anser sig ha ett stort ansvar när man är sjuk på riktigt.
Ja.
Men det här vi pratar om handlar ju snarare om någon sorts förebyggande.
Mm.
Om man ser till att i 30 år lägga 15 minuter på en morgonpromenad så kanske man slipper den där hjärtinfarkten.
Mm.
Får man den så får man hjälp med en gång. Mm. Men de här 30 åren innan så får man väldigt lite hjälp och blir ivägputtad. Mm. Är det också ett skift i den synen på sjukdom och hälsa som vi behöver få?
Ja, jag tänker att jag på ett sätt så vi behöver naturligtvis kunskap och inspiration, men vi behöver också stöd. Om man vet vad det är som påverkar vår hälsa, om man vet vad det är som påverkar våra levnadsvillkor, då vet man också att man har en utmaning att bryta livsmönster. Och det behöver också samhället hjälpa till med på olika sätt. Att stötta i sådan livsstilsbyte för att kunna ha, det ska vara lätt att leva på ett hälsosamt sätt.
Mm. Men just när det gäller, om vi går tillbaka till det här igen, när du säger då att man ska hjälpa till eller göra det lätt att göra livsstilsförändringar.
Mm.
Vad är det man konkret måste göra då? Eftersom du började med att säga att egentligen varje steg räknas. Det är ganska...
Ja, ja.
Att komma ut och gå 20 minuter, är inte det ett individuellt val till slut? Så här, orkar jag göra det innan frukost eller orkar jag göra det på lunch?
Jo, ytterst är det. Men jag menar att här kan vi ju både som medmänniskor och som samhällsmedborgare hjälpa varandra. Så där finns en möjlighet. Men när det gäller till exempel, vi har ju i vår delrapport lagt ett förslag om skolan till exempel, som skulle kunna upplevas som ett tvångsförslag. Vi menar att skolan bör ha i skyldighet att tillse att alla barn får möjlighet att röra sig under skoldagen. Och där kan man konstatera att där sticker Sverige ut i förhållande till inte bara andra länder utan de skandinaviska länderna på ett sätt som är lösare formulerat än vad det är i andra länder. Och där tycker vi att det skulle man kunna begära av samhället i det här fallet i form av skolan. Och man kan säkert titta på vad kan man tänka sig att kan vara rimligt för arbetsgivare till exempel. Och det finns säkert andra arenor som man kan titta på vad som kan vara rimligt. Att både gå in med stödinsatser men också tillse att det här tillhör obligatoriet. Men det här är ju det ska man vara medveten om, både etiska frågor och det rör också de integritetsfrågor som människor tycker är så känsliga. Så att här gäller det att nå bra förslag helt enkelt.
Kommer ni komma med några sådana konkreta när det gäller arbetsgivare, förutom att så här, man kan då göra det lättare eller enklare? Kommer ni vara så konkreta som ni kommer att säga det, att arbetsgivare ska ha ansvar för att anställda rör på sig en viss mängd eller att de ska tillhandahålla gymnastik på arbetsplatsen? Eller...
Om vi tar just de exemplen så vet jag inte idag vad vi väljer att sätta ner foten någonstans, men vi kommer absolut att ge konkreta förslag. Det har vi varit. Det tror jag är överhuvudtaget väldigt viktigt att man gör. Och vi jobbade med det konceptet i vår delrapport. Att vi dels gav förslag som gav sig på den politiska strukturen, kan man säga, ansvarsstrukturen. Vem bör ha ansvar för det? Finns det mål? Finns det riktlinjer? Och vem ska ansvara för det? Den typen av förslag gav vi i rapport, som för övrigt nu har landat i ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten. Men vi gav också konkreta förslag om skolan, det vi nyss pratade om, att röra sig varje dag under skoldagen. Och vi pekar också på skolgårdarna. Och den typen av förslag kommer vi absolut att lägga. Sen kommer vi säkert att ha en del kvar också, att säga att det här behöver man jobba vidare med också. Men den typen av förslagsstruktur upplevde vi var framgångsrika i delrapporten.
För jag tänker, om alla skolor i Sverige ska se till att alla barn rör på sig ett visst antal minuter varje dag, så krävs ju det en tydlig struktur från skolan. Och då måste man ju verkligen få det direktivet uppifrån, att så här ska vi göra. Och då kommer vi ändra på alla möjliga olika sätt, och det kommer krävas extra insatser under vissa dagar och tider. Och skolor är ju relativt följsamma. Får man det direktivet så gör man det. Då är det ändå till slut ett politiskt beslut som behövs.
Absolut är det så. Och nu är ju skolan under en kommunal regi, så att det som staten kan besluta om är vissa saker. Men man kan ju också, man kan jobba med frågan både genom att man ger ansvar till någon, så som Skolverket föreslog, och det var det förslag vi lyfte fram, att rektor får som en av sina ansvarsuppgifter att tillse att detta sker. Den andra vägen är ju att gå via kontroll, att någon av de statliga myndigheterna får i uppdrag att kontrollera att så sker.
Jag ska testa och se om det går att ringa upp PM, som ju också skrivit en rapport hos oss som handlade om motionsplikt. Han använder också liknelsen med tandborstning. Nu testar jag att ringa upp vår gäst.
Hallå?
Ja, men hej PM. Nu sitter jag här med Per Nilsson i en studio på Söder. Och du är ute i regnet.
Ja.
Jag tänkte fråga kontrollrummet här. Hör du mig?
Jag hör dig.
Ja, men jättebra. Nu hör vi dig väldigt bra också.
Ja, hoppas.
Ja, men då tänkte jag bara, vi pratade lite här om förslaget som utredningen som jobbar, eller kommittén som jobbar med för att vi ska få mer fysisk aktivitet. Deras förslag då om att man kanske ska göra rektorn ansvarig eller möjligtvis ska man ha en kontrollmyndighet som ser till att skolor faktiskt ser till att alla barn rör på sig ett visst antal minuter. Det kräver ju politiska beslut. Vad tror du? Kommer några politiker våga fatta så radikala beslut att vi kommer tvinga fram rörelse i skolan? På riktigt, inte dagens gymnastik eller idrott.
Nej. Ja, så här. Tyvärr inte. Men det kan ju alltid hända under. Om man tittar på hur gympa varje dag har hanterats som fråga bakåt, så är det något som partierna gärna har talat om, men sen har haft svårt att förverkliga. Och det tycks finnas ett motstånd. Det kanske har med kostnader att göra, men jag tror också att det finns ett motstånd att gå fram med sådana förslag, därför att man, det känns som att man moraliserar över unga människor som kanske inte vill röra på sig, eller inte kan röra på sig, eller inte har lust att röra på sig. Och då tvekar man på ett intressant sätt. Om man jämför med andra folkhälsoområden så är ju staten ganska offensiv. Tandhälsa, reproduktiv hälsa, etc. Men här på detta område så är man mycket mer försiktig. Och det tror jag att, har att göra med att man inte vill gå in på det här området. Det känns obekvämt liksom, att ställa sig bredvid en ungdom som inte rör på sig och tycker att hon ska upp och hoppa.
Samtidigt så omfamnar ju politiker ofta idrottsrörelsen. Det är ju så här det mest hyllade, det säger man ju nästan med lite darr på stämman, den svenska idrottsrörelsen som får alla att röra på sig. Den tycker man om, men det är ju väldigt många barn som inte alls, inte minst barn från andra kulturer, ingår i den svenska idrottsrörelsen.
Nej, och idrottsrörelsen får ju inte barn att röra på sig. Statistiken över barns fysiska rörelse är ju förfärande. Det har ju bara gått ner. Det kvittar ju många miljarder man anslår till idrottsrörelsen. Den är ju mer liksom någon slags sån här farmarverksamhet för elitidrotten, uppfattar jag. Det är väldigt snabbt som man i idrottssverige idag, det är redan i mellanstadiet som man blir utsatt för någon typ av elitidrottslig påverkan, tycker jag. Då man frångår lek och rörelse och istället satsar mer professionellt.
Så det är egentligen bara, det är feghet att man gömmer sig bakom idrottsrörelsen när man säger att man hoppas att den ska lösa problemet med att unga människor inte rör på sig.
Ja, det är nog en smitväg. Och den kommer inte lyckas med det, och den har ett annat fokus. Om man är handbollstränare så vill man att handbollslaget ska vinna, och då vill man ha de bästa, och sen så odlar man fram dem, och så när de kommer längre upp i åldrarna så gallrar man ut de som inte funkar. Och man har inget ansvar för att barn ska röra på sig, utan man har ansvar för att handbollslaget eller fotbollslaget eller vad det nu är ska prestera så bra som möjligt. Det är drivkraften i idrottsrörelsen. Då tror jag mer sådana här initiativ som Friskis Svettis har mycket, mycket större betydelse. Tyvärr så är vad heter det nu tiden? Heter det idrott? Va? Heter det idrott och hälsa? Det heter till och med idrott. Det är helt otroligt i skolan. Den är ju inriktad på idrottsrörelsens kultur på något sätt. Istället för att vara inriktad på Friskis och Svettis kultur. Friskis och Svettis odlar ju inte fram några handbollslag överhuvudtaget, utan det är ju helt fokuserat på kondition och styrka och rörelse och balans och sådär. Och det vore ju väldigt bra om skolgymnastiken blev mer lik den, istället för en ganska sporadisk och skissartad utbildning eller introduktion till olika idrotter.
Vad tror du kommer att hända nu? Nu kommer vi troligen få ett skifte på statsministerposten, och Ulf Kristersson, som för övrigt debatterade med dig om en essä som du hade skrivit, som du har skrivit åt oss på EP, om motionsplikt för några månader sedan. Tror du att Ulf Kristersson, som gammal elitidrottare och inbiten löpare, kommer att ändra synen på det här jämfört med Magdalena Anderssons regering?
Ja, en ljusglimt där är ju att han numera företräder ett parti som kallar sig för liberalkonservativt och med stark betoning på båda två. Och om man är liberal och livsstilsliberal, så är det principiellt svårt att gå in på det här området och tycka att staten ska tycka någonting överhuvudtaget om människors livsstilar. Men om man om man lutar mer åt det konservativa hållet så kan det hända att man ser mer pragmatiskt på situationen och kan tänka att mobiltelefonerna och spelen och allt sammans gör att särskilt barn men även vuxna sitter för mycket och att politiken bör ha initiativ som motverkar det. Men egentligen kanske det är mer tro på den politiska utvecklingen i städerna. Det finns en internationell trend att man vill bygga promenadstäder. Och som av en händelse så har den här trenden snappat upp av fastighetsägare som fattar att promenadstäder höjer fastighetsvärdena. Så att det där är numera en ganska populär politik. London håller på att bygga om sig på det viset. Paris gör det. Det styret som kanske nu lämnas fastighet i Stockholm sysslar i hög grad med att underlätta för promenader. Nu har fokus hamnat, cykeln har ju hamnat i fokus där, men det är egentligen handlar det nästan mer om fotgängare. Och det där är ju väldigt förhoppningsfullt, att man kan få tillbaka den gamla promenerande stadskulturen.
Ja, men ligger inte Stockholm lite efter då, i varje fall när det gäller cyklar? Och vill man få in folk från förorterna, eller många transporterar sig ju på morgonen mellan där man bor och jobbet, och då är det ju cykel som krävs. Promenad kan ta för lång tid för många. Och där är ju Stockholms cykelvägar underdimensionerade, det vet alla som cyklar, i varje fall de 4-5 månaderna då det är hyfsat väder.
Men de är otroligt mycket bättre. Ja,
du är ju gammal cyklist som har kört de senaste 20 åren.
25 år. Alltså det var ju sant i cykelbanan. Men nu har de verkligen tagit för sig. Det är kanske inte så Lund och Malmö, men Stockholmscyklisterna har ju allt färre skäl att klaga faktiskt.
Okej. Ja. Annars brukar det ju alltid så här, och jag tycker ändå det räcker ibland att titta. Alltså det är ju så otroligt många cyklister. Och om man tittar på dödsolyckor i trafiken så är det ju cyklistolyckor som går uppåt. Jag tror att det är 20-30 cyklister som dör varje år. Och det har stigit.
Man ska akta sig för lastbil. Men det är inte så mycket dödsolyckor cykel liksom på cykelbanorna. Men däremot när man blandar in cyklar med övriga trafiken, särskilt med lastbilar, så är det ju väldigt farligt.
Ja, och det är ju det som händer i Stockholm. Man måste över olika vägar. Det är ju inte skyddade cykelbanor. Men vad tror du, om man skulle önska sig ett effektivt beslut från politiker som snabbt skulle göra att den fysiska aktiviteten ökade, vad skulle det vara?
Jag tycker det här förslaget om rektors ansvar att det ska finnas fysisk aktivitet varje dag är ett sådant förslag som gör skillnad för skolungdom i alla fall. De vuxna går inte att komma åt på det. Det finns liksom ingen makt som kan säga åt dem. Men däremot så kan man prata om det. Föregå med gott exempel. Jag tycker det är jättebra att den nuvarande statsministern, Magdalena Andersson, berättar att hon går liksom möjligt. Och det vore jättebra om den nästa statsminister, Kristersson, berättar att han springer så gärna. Så mycket han kan. Så att allt sånt är bra. Men om man ska hitta en sån här gårdisk knut så är det väl skolan som man har tillräckligt mycket makt över individerna för att göra någonting.
Men man har ju lagt väldigt mycket ansvar på arbetsgivare om anställda dricker alkohol, hur deras stolar ser ut, hur deras skrivbord ser ut, om de är sjuka, om de har olika typer av problem, så måste arbetsgivaren både betala och hjälpa till. Och det kan man ju tycka är bra eller dåligt, men så ser det ut idag och det är ganska hård lagstiftning. Varför kan man inte lägga in något litet där åtminstone om ansvar för att man ska röra på sig? Under pandemin exempelvis satt ju arbetsgivare och skickade hem stolar till sina anställda så att de skulle ha ergonomiskt riktiga stolar. Mm. Men om man satt stilla hela dagen, vilket är ett större problem än om de möjligtvis inte är helt perfekt gjorda. Det hade man inget ansvar för.
Nej, men det där är ju jätteintressant. I vissa personalkategorier så gör man det. Brandmän, poliser, militären har ju sån här schemalagd träning. Man skulle definitivt ta det inom äldreomsorgen till exempel. För det är många tunga lyft och så. Det är ju ett intressant förslag. Det är det verkligen. Att arbetsgivaren lägger in det som en arbetsuppgift.
Mm. Nu ska jag släppa det för jag vet att du är på språng någonstans också. Du ska iväg på ett möte. Men tack så mycket PM Nilsson till vardags politisk redaktör på D. Och också enträgen motionär får man väl säga.
Absolut.
Hur många Vasalopp har du åkt?
Jag tror det är 11 eller 12 eller någonting.
Ja, det är rekord utav de som har varit med i podden. Ja, bra. Okay. Tack så mycket.
Bra, tack.
Hej.
Hej, hej.
Då måste vi fråga dig, har du åkt något Vasalopp?
Nej, det har jag inte gjort.
Inget
än.
Inget alls?
Nej.
Fast
du
åker
det är, ja, jag åker mest ut för om jag ska vara uppriktig. Men Vasaloppet är en av de svenska klassikerna som jag tycker är fascinerande och som jag nog tycker vore synd om man inte har gjort. Så det är kanske inte för sent.
Nej, absolut inte. Det finns ju, alltså jag har ju åkt ett par gånger och är inte speciellt snabb, så jag blir alltid omåkt av de här veteranerna. Mm. Och det kan ju vara 90-åriga farbröder som lite snea och vinda kommer och åker förbi en de sista milen när man själv är trött. Så jag tror det kan man vara gammal och klara av. Jag såg i era direktiv, men också i det ni säger ni ska göra, handlar ju om att sprida kunskap om vikten av att röra på sig. Mm. Och då undrar jag, vet inte alla det? Är det inte på samma sak som med mat? Alla vet ungefär vad som är onyttigt och nyttigt. Det är inte där problemet finns.
Jo, det kan man säga. Vi vet absolut tillräckligt för att göra saker. Sen ska man också säga att det händer väldigt mycket i forskningen. Och det här som vi har spridit som ett budskap i den nya boken, att varje steg räknas, så det är en ganska ny kunskap. Det finns liksom ingen tröskel, att man måste över en viss nivå för att det ska bli nyttigt, utan varje steg från början, och för många människor så är de största folkhälsovinsterna till rekommendationerna snarare än att uppnå dem. Så det behövs kunskap, men det ska också sägas, det behövs ju också kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar och hur man kan stimulera människor att förändra sina livsmönster och levnadsvanor och så. Så att kunskap i det här sammanhanget, så som vi har tolkat det, är ett vitt begrepp.
Men om vi ska gå in på det då och göra det enkelt. Vi säger att man tillhör den här tredjedelen ungefär av befolkningen som verkligen är en soffhängare.
Mm.
Vad ska man göra då? Vad är de bästa och effektivaste sätten för att då börja röra sig på ett hälsosamt sätt?
Alltså jag tänker att det bästa är som om man skulle vända sig till den personen.
Mm.
Så är det bästa att försöka hitta någonting som den personen tycker är roligt.
Mm.
Och någonting som den personen upplever passar in i den personens livsstil. Och det kan vara att gå ut med hunden. Det kan vara att gå till bussen. Det kan vara att kratta i trädgården om man har en sådan. Det kan vara att åka en klassiker eller försöka springa midnattsloppet eller någonting som verkligen utmanar. Man kan nog sluta sig till att om man har vant sig och också lärt sig att tycka om en livsstil som innehåller mycket stillasittande, lite fysisk aktivitet, då behöver man säkert stöd av den närmaste omgivningen i att ska vi gå ut och ta en kvällspromenad? Ska vi inte gå till bussen? Arbetskamrater, ska man stå och jobba ett tag? Och den typen av alla goda argument.
Men om man då ska göra det ännu sådär enklare. Alla har ju läst någonstans om det här med steg. Och ibland så läser man, nej men det spelar inte alls någon roll. Det är bara påhittat med 10 000. Det är inte exakt där gränsen går.
Mm.
Men man kan ju se det som lite symboliskt. Ungefär vad ska man upp i då helst ungefär varje dag?
Mm.
Är det 5, är det 10 000 eller måste man ändå upp mot 15 000? Om man nu ska tänka sig att man gör något som ändå gör att en stillasittande inte är dåligt för en.
Mm. Nej, men jag tänker, Folkhälsomyndigheten har ju givit ut riktlinjer och de kan man läsa. De är ju lite
olika. Kan inte du beskriva dem väldigt enkelt?
Jo, men det gör jag gärna. Därför att hur framgångsrikt som jag ändå tycker att Folkhälsomyndigheten har gjort det. Det skiljer lite mellan åldersgrupper och vad man gör och sådär. Så en bra tankeregel är att man ska göra någonting fysiskt varje dag. Någon promenad eller att idag ska jag stå lite mer och jobba än jag gjorde förut. Eller ja, alltså någonting varje dag. Och sen kanske ett par, tre gånger i veckan något lite mer ansträngande. Om det är att man tar storstädningen då, eller om man tar en lite längre promenad eller vad, som ändå får upp pulsen lite grann. Om man gör det så kommer det att ha en stor betydelse. Och om man ändå säger att nej, men jag rör på mig lite varje dag, då är det bättre än ingenting.
Mm. Men från idrottshögskolan så kom det ju en studie för något år sedan eller två år sedan som fick en viss uppmärksamhet, där man hade tittat på väldigt många svenskar och sett hur många utav dem som hade en kondition som var så bra så att den inte i sig var en bidragande orsak till sjukdom. Och då hade man ju mätt det genom att se hur långt man kunde gå utan att man blev anfådd av att gå. Mm. Och det tyckte jag, nu minns jag inte siffrorna i detalj, men jag tror att det var 40% nästan som hade så låg kondition att det i sig var sjukdomsalstrande. Mm. Och det är klart, då tänker jag, för att få upp den konditionen så krävs det ju då att man börjar röra på sig på ett sätt så att man får upp då syreupptagningsförmågan och kroppens muskler och blodet transporteras på ett annat sätt. Det är ju väldigt stor del, det är nästan hälften av alla som då inte kan gå faktiskt mer än en kvart utan att det påverkar dem.
Ja, och det är ju den typen av larmsiffror vi ser, och vi ser också en skillnad över tid. Andra studier från GIH har ju visat att om man jämför militärdata från tidigare och nu, så ser man samma mönster. Den fysiska aktiviteten går ner, och detta är någonting som skett över tid, över lång tid. Och det har naturligtvis en effekt en bakgrund i att våra levnadsvanor har förändrats, vår stadsbild har förändrats och så. Så att den här vardagsrörelsen som många människor tidigare fick gratis och som var viktig, den får man inte på samma sätt idag. Och då måste man ju tänka sig att man ersätter det på lämpligt sätt. Och där tänker jag, för att det ska kunna ske, då måste det bygga på att individen själv har en önskan om att göra det. Och då gäller det att hitta de här sakerna som man tycker om att göra eller kan tänka sig att göra. Och det gäller också att man får lite stöd ifrån. Och jag tror också att det kan vara nyttigt med ett visst socialt tryck också från omgivningen. Men det som jag tänkte på något av de kommentarer mot slutet som PM hade, och som får mig att tänka på att det är inte obetydelsefullt att vi, ibland har jag lekt med begreppet, jag tycker man ska produktplacera fysisk aktivitet.
Mm.
Och om man ser någon deckare på tv, låt säga Morden i Sandhamn, Nora, huvudpersonen där, hon cyklar, hon joggar ibland. Om man tittar på en annan kriminalserie, Maria Wern, så kickboxar hon som träning i sin polisverksamhet. Och det finns ett antal sådana, och vi har stora näringslivsidkare som använder fysisk aktivitet i sin reklam. Och det där tror jag betyder ganska mycket för att skapa en bild av vad som är normalt att göra. Och sådana bilder är väldigt effektiva på oss människor. Är jag som andra?
Just det.
Gör jag som andra?
Förebilder måste träna istället för Kurt Wallander som lyssnar på opera och dricker sig full och äter osund mat.
Så finns det alternativ som är viktiga.
Andra
att visa.
Typer utav framgångsrika, oftast då kvinnor i polis- och detektivvärlden som
till exempel.
Men den gruppen du beskrev, näringslivsföreträdare som tränar, det har ju nästan blivit ett skällsord det här att man är elitmotionär, där man gärna berättar. Det har ju gått ganska fort från att man tidigare hade stor mage och åt gräddfyllda middagar på fina restauranger till att man nu springer olika maraton och extremsportar.
Mm.
Det är den nya generationen framgångsrika företagare som ska göra det.
Ja.
Och de har ju ibland betraktats som att de nästan skrämmer bort andra. Mm. Det är någon sorts diskriminering på deras arbetsplatser. Är man inte superfit så får man inte komma dit.
Nej.
Finns det inte en risk att det går för långt? Det ligger ju rätt långt bort från det här snälla som du pratade om.
Det är klart att det finns en sån risk. Och den risken är ju också beskriven väl i olika tidskrifter och dagspress. Och det har ju med den här integritetsfrågan som löper med oss hela vägen och som PM också talade om när han trodde vad är det som är möjligt att påverka oss vuxna.
Mm.
Och jag gör nog en likartad bedömning att där måste man nog snarare jobba med kunskap och inspiration, socialt stöd och i de fall det ter sig möjligt lite tvång.
Det är det här lilla tvånget då, vad är det?
Alltså det vi har pratat om är ju när det gäller barn och ungdomar, skolan till exempel, som är möjligt.
Hela skolan är ju tvång. Du får inte ens ha homeschooling.
Absolut.
Vi har ju verkligen tvång. Du måste släppa iväg dina barn, hur ovilliga och morgontrötta de än är.
Men om det är att betrakta som tvång eller inte, jag tyckte att det fanns också en bra diskussion som ni hade kring stadsplaneringen. För det ska man inte glömma bort, att man kan faktiskt bygga en stad som uppmuntrar till rörelse.
Finns det någon stad i Sverige som är extra duktig på det?
Ja, alltså det finns stråk runt om i flera städer. Umeå har ju jobbat väldigt tydligt med det. Och det finns andra städer också. Ofta brukar Danmark framhållas också för att hitta goda lösningar och så.
Och det Nederländerna finns som cykelstad?
Absolut. Och jag har hört samma beskrivning som PM att Stockholm har haft problem med cyklismen men gjort ganska mycket åt det på senare år och så. Så att det går faktiskt att göra saker mot det. Och vi som kommitté har också under sommaren skrivit en hel del debattartiklar kring cykling och värdet med det.
Vad har ni lyft fram i debattartiklarna?
Ja, alltså, regeringen har ju bett sin myndighet VTI att ta fram cykelmål. Och de har vi uppmärksammat. Och då har vi också uppmärksammat att många av de resor som vi faktiskt gör med bil, för att man måste också se till hela landet. Det är olika villkor att bo i norra Sverige, i södra Sverige och i mitten av Sverige. Det är skillnad att bo i en liten stad och i en stor stad. Och det finns många invånare i Sverige som faktiskt behöver bilen. Det är ingen tvekan om det. Men det som har konstaterats det är att vi gör faktiskt många korta resor med bil också som skulle kunna göras med cykel till exempel. Och både upplevelsen att cykla och faran av att cykla i trafik är ju någonting som våra trafikmyndigheter jobbar hårt med. Och de har vi också haft så kallade drömscenarier tillsammans med där vi försöker stimulera varandra att komma fram till bra lösningar som också förhoppningsvis kan generera förslag i vår utredning.
Om man är i andra länder, jag har varit och tittat på i Nederländerna på en del cykellösningar, så slås man ju av hur man inte har kommit dit i Sverige när det gäller att kunna ta med sin cykel på tåget exempelvis. Jag kan inte ta med den i tunnelbanan. Mm. Jag kan inte heller köpa någon sån specialbox och låsa in min jättedyra kolfibercykel som jag inte vågar ställa ute, för då är det någon som tar den. Det kan man göra i andra länder.
Mm.
Är det inte där också man måste hitta lösningar så man kan använda cykel halva vägen fram till tunnelbanan och sen antingen ta med den eller låsa in den på något säkert ställe?
Ja, absolut. Och det du tar upp, det var faktiskt en reaktion som jag har fått på en av debattartiklarna vi skrev, att det handlar faktiskt om en infrastruktur också. Och det är sant. Och jag menar, vi på GIH har byggt två cykelhus för våra studenter och medarbetare för att det ska vara möjligt att ställa dyra cyklar inom lås och bom. Det är ett sätt att stimulera det. Så att visst är det så.
Och då kan man ju faktiskt säga, SL, om vi nu pratar i Storstockholm, är ju faktiskt en delvis offentligt finansierad verksamhet. Det skulle man kunna ställa krav att det finns cykeltunnelbanor. En viss tunnelbana varje morgon kunde man ta med sin cykel. Man får ju ta med sin hund. Det kan ju inte vara svårare att sin Nej. Barnvagn. Det är klart att det inte skulle vara omöjligt att ta med sin cykel.
Nej, och det är ju en kommunal fråga som man kan jobba med i upphandlingssammanhang och så. Så att,
kan ni komma med sådana förslag? För sådant blir ju viktigt. Dels är det många människor som bor i storstadsregionerna och det är där det är realistiskt att cykla. Du kan cykla till tunnelbanan, slipper du massor med trafik, eller cykla till pendlar så slipper du massor med vanlig biltrafik.
Ja.
Men då krävs ju just de här sakerna, att de finns på plats.
Ja. Nej, men det är alltid när man ska lägga förslag så får man ju pröva om det är möjligt och om det är bra förstås. Och då, det gör vi genom att föra dialoger med olika. Och en sån dialog som vi har haft rör aktiv transport. För barn och unga till skolor till exempel.
Mm.
Där det har funnits tidigare riktlinjer om att man ska inte cykla om man är under 12 år.
Mm.
För det är farligt och så. Och då har vi varit inblandade i en sån dialog tillsammans med Luleå Tekniska Universitet som har ett förslag och också utmanar de regler som har gällt tidigare. Med våra myndigheter för att pröva om man inte kan stimulera mer och öppna för mera aktiva transporter, till exempel med cykel. Och det är ju naturligtvis intressant för oss om vi kan...
Men då kräver det säkrade vägar. Den här 12-årsgränsen handlar väl om att det först då man är mogen att vara ute i trafik?
Ja, så sägs det ju. Men en del av den diskussionen är det korrekt? Gäller den forskningen idag? Och så vidare. Och det kan gå lite åt båda hållen, därför att idag lever vi i en miljö där man är också oftast när man gör saker så har man flera stimuli, man har musik i öronen och så där, så att man får pröva. Men det ska inte vara oprövat.
Jag förstår. En annan sak som man kan se när man läser era texter, det är att ibland så kommer det in lite saker som handlar om fetma och att brottas med det. Mm. Är inte det två lite olika saker ändå, det här med träning och rörelse och huruvida man är överviktig och fet? När det gäller forskning kring bantning eller gå ner i vikt, så har man väl ändå visat att rörelse inte är sådär särdeles effektivt, utan det handlar väldigt mycket om vad man äter. Sen är det bra att röra på sig, men det har egentligen inte så mycket med övervikt att göra.
Nej, men det är riktigt. Och vi har som kommitté varit noggranna med att påtala att det är fysisk aktivitet som vi sysslar med. Men det är riktigt som du säger att i bakgrunden till vår tillblivelse inledningsvis så fanns det en bakgrund kring övervikt och fetma. Och det är också riktigt i den meningen att det finns såklart ett samband mellan hur mycket man rör sig och hur mycket man äter och att de har med varandra att göra, det är alldeles uppenbart. Men det är inte så enkelt samband som man ofta kan läsa om i vardagsretoriken, att om man rör på sig så kan man äta vad som helst. Det är inte riktigt sant. Och överhuvudtaget om man diskuterar kost, nu är inte det mitt specialområde, då slås jag som lekman på området alltid av frågan, är det vikt man diskuterar eller är det hälsa man diskuterar? För det är två helt skilda saker.
Mm.
Så nej, alltså det är inte säkert att det är det bästa bantningsmedlet, om det är det man är ute efter.
Nej, så om man vill få svenskar att väga mindre så är det inte en kommitté om fysisk aktivitet egentligen som är lösningen på det.
Nej, det är inte vårt uppdrag.
Mm. Utan det handlar om rörelse i sig och de positiva effekterna det ger. Där eventuellt, i varje fall inte viktuppgång eller kanske till och med viktminskning kan vara en bieffekt.
Precis så.
Bra, då har vi rätt ut det. Vad tror du kommer hända om 10 år? Tror du att de flesta kommer röra mer på sig eller mindre?
Ja, jag tror att de flesta kommer att röra sig mer. Jag tror att vi har kunnat konstatera att vi lever i ett välfärdssamhälle. Och det är bra. Men det välfärdssamhället, det har varit framgångsrikt på det viset att vi lever längre. Men det tillhör också välfärdssamhället att man lever längre med sjukdomstillstånd. Och det tror jag för alla har varit uppenbart. Och det hoppas jag, och det är min tro, att det leder till en större medvetenhet om hur lever vi ett liv som vi tycker om att leva och friska så länge som möjligt. Så man når det som är hälsodefinitionerna, både må bra och vara mindre sjuk. Så det tror jag. Och jag kan se att det är väldigt många organisationer. Vi har ju haft glädjen att träffa enormt många aktörer på det här området. Det är ju ett av våra uppdrag, att engagera aktörer.
Vilka kan det vara, bara som man som lyssnar?
Nej, men alltså, jag håller inte riktigt med PM om idrottsrörelsen. Jag känner igen den bild han beskriver. Och jag känner igen den framförallt från våra storstäder. Och jag känner igen den från våra stora idrotter. Men om man tittar i ett Sverigeperspektiv så är det en annan bild av idrottsrörelsen jag ser. Och PM har också rätt i att deltagarsiffrorna har sjunkit lite grann jämfört med de år när idrottsrörelsen var som allra störst på barn- och ungdomssidan. Men det är fortfarande enormt många barn och unga som är med i idrotten. Så att idrotten är en viktig del, det är ingen tvekan om det. Skolans idrottsundervisning och skoldagen. Jag tror att PM inledningsvis beskrev den politiska diskussionen om skolämnet idrott.
Mm.
Och där finns det svårigheter. Och jag tror att i tillägg till det som PM sa, så tror jag den viktiga diskussionen är det, hur ryms det inom de timantal som vi har för tillfället? Och kommer det att ske på något annat ämnes bekostnad? Och det är en politisk minerad mark, det är ingen tvekan om det. Därför har ju nu utvecklingen gått mot att man har sagt att det ska ske inom skoldagens ram. Och det tror jag är lite lättare att hantera också politiskt. Men det är inte problemfritt det heller, för att då måste man ge sig in och styra i en verksamhet som normalt inte är statens nu. Och man ska också styra i en värld där skolan har enormt många uppgifter att fylla. Så att det är politiskt utmanande, det är ingen tvekan om det. Men det är viktigt. Det är enormt viktigt. Sen
jag bara tänker, vi håller kvar vid skolan. Man skulle ju kunna jämföra det med skolmaten.
Ja.
Alla skolor måste servera skolmat till sina elever.
Absolut.
Och det är väldigt tydligt reglerat. Mängden fett, mängden protein på nivån att man kanske måste ha lättmjölk istället för vanlig mjölk för att inte överskrida.
Absolut, och det är inskrivet i skollagen dessutom.
Ja, exakt, så det finns ju vissa saker. Och det, från början handlade det delvis om att alla elever inte fick bra mat hemma. Man skulle se till att
Absolut.
Man under skoldagen var mätt och hade fått i sig näring. Man skulle ju kunna översätta det exakt i fysisk aktivitet.
Absolut, och det är det vi menar att man kan göra. Så att även om det är att ge sig in i skolans mandat, så finns det väldigt goda skäl för att göra det. Och liknelsen är påtaglig där. Och det var ju också någonting som vi kunde nyttja när Folkhälsomyndigheten hade fått ett uppdrag att ge mål och indikatorer för kostområdet. Då förde vi en dialog med Folkhälsomyndigheten om, är det inte rimligt att man också gör det kring fysisk aktivitet? Och det tyckte man, och vi gick fram med det förslaget, och nu har Folkhälsomyndigheten ett sådant förslag. Så det är absolut en god parallell. Men sen tycker jag också i den diskussion som du hade med PM, att det finns en utmaning, trots att idrottsrörelsen är framgångsrik med att engagera ungdomar, så finns det ett antal väldigt aktiva organisationer som gör goda saker som kan riskera att hamna mellan stolar. Civilsamhällesorganisationer, som Fritidsbanken, delar av Friske Svettis verksamheten, nämnden, En frisk generation, och det finns Trappans dag, och det finns ett antal sådana organisationer som jobbar och som har svårt att hitta sin plats i ett till exempel ett statligt stödsystem. Och det finns nog anledning att titta på som alternativ till idrottsrörelsen, som alternativ till skolan. Så.
Eftersom jag nu är jag väldigt partisk, eftersom jag sitter i styrelsen för en svensk klassiker som förutom de här loppen som många känner till, Vätternrundan, Vasaloppet, Engelbrektsloppet och Vansbrosimningen och Lidingöloppet, så jobbar ju en svensk klassiker också bland annat med elever i skolan. Man har något som heter skolklassiken som då är ett sätt att i klassrummet alla elever tillsammans göra en viss längd som motsvarar de här olika loppen. Och de som har varit med på det, det handlar ju då oftast om att det är lärare och ibland rektorer som är väldigt entusiastiska själva som gör det, upplever ju att man får både bättre sammanhållning och man får eleverna att röra mer på sig på ett kul sätt då.
Mm.
Och det är en sån verksamhet som inte får några offentliga medel alls, utan då får man ju hitta sponsorer som också kan tycka det här är viktigt. Mm. Som ofta brukar vara stora svenska företag som vill vara lierade med hälsosamma saker.
Ja.
Det vore ju förstås fantastiskt, för det är en jätteslimmad, billig organisation som får elever att röra på sig.
Nej, men det är ett exempel. Och det vi kan se nu, det är att en del sådan verksamhet sker med stöd från annat håll. Till exempel kronprinsparet stiftelse Genpep.
Som
gör samma sak. Men det sker också inom idrottsrörelsen. Till exempel Svenska skidförbundet har haft en satsning Alla på snö som har riktat sig till det vi förr kallade mellanstadieelever så att alla fick pröva skidåkning. Så att den bilden bör man nog titta på hur det ser ut. Sen ska det också sägas, sen finns det
alla de här har ju en annan ingång än idrottsrörelsen. För där har ju PM en poäng. Idrottsrörelsen till slut när det kokar ner till enskilda lag och föreningar vill ju få fram talanger. Och vill att deras lag ska vinna.
Ja, alltså det finns naturligtvis en tävlings- och rangordningslogik inom den utövande formen som inte finns om man ägnar sig åt friluftsliv till exempel. Men jag menar om du lämnar storstadsklubbarna i de stora idrotterna och ger dig ut i landet och tittar på svensk idrottsrörelse, då är det en helt annan verksamhet som man ser också. Med flickor och pojkar som idrottar tillsammans, så de har allehanda olika idrotter som de får pröva på och så vidare och så vidare. Så idrottsrörelsen är mycket.
Men jag är kanske lite färgad av tre barn i Stockholm.
Ja, men absolut. Och jag har också den erfarenheten med mina barn, så det är liksom ingen tvekan om det. Och det som också idrottsrörelsen har både varit framgångsrik med, men också utmanas med, det är att det har blivit en slags uppfostringskultur som passar vissa ungdomar och barn och ungdomar, men inte andra. Och därför så är det förstås bra med en allsidighet. Men jag tänker också att en stor utmaning för oss, det är också att barn och ungdomar är en särskilt angelägen grupp. Det är ingen tvekan om det. Och man kan också gå och konstatera att det finns grupper av de äldre som är också angelägna grupper. Och det har ju vi i vårt uppdrag.
Och när du säger äldre, då pratar vi om pensionärer ungefär från 65 år.
Och kanske särskilt äldre som är på institution, där det är viktigt, inte minst ur fallskador som är enorma trauma för många äldre. Där har vi haft diskussioner med PRO bland annat för att se vad kan man göra åt det. Och hur uppnår man möjligheter att vara fysiskt aktiv för personer med olika funktionsvariationer, det är ytterligare en sån grupp. Men det vi inte får glömma bort, och som jag tyckte att både du och PM var inne på, det är ju att om vi har siffror där vi vet att 70% av den svenska befolkningen rör sig för lite eller sitter för mycket, och för att återanknyta till övervikt, att vi vet att storleksordningen 50% har antingen övervikt eller fetma enligt Folkhälsomyndigheten då, så är ju det en utmaning för oss alla.
Mm.
Och hur når man alla? Och det är nog kanske en av de svåraste utmaningarna, och det är där jag tänker att det är viktigt att vi hjälps åt att förändra synen på vad som är normalt. Och det har det ju funnits sådana exempel som har varit framgångsrika. Rökningen nämns ju som ett sådant exempel. Men cykelhjälm nämns också som ett sådant exempel. Säkerhetsbälte i bilar nämns som ett sådant exempel. Att använda hjälm när man åker utför är ett strålande exempel. Alltså den som åker utan hjälm idag i skidbackarna talar ju om för alla runt omkring att jag har inte en aning om hur det här funkar.
Mm. Och det har gått fort.
Och det har gått jättefort.
Och där finns inte ens någon lagstiftning. När det gäller cykelhjälm så är det ju lagstiftat för barn.
Absolut.
Även om vuxna också har satt på sig det nu.
Så det där ger, för att återknyta till din ursprungliga fråga, har jag ett visst hopp? Ja, jag har ett visst hopp för framtiden. Och jag tror också att det du var inne på, för vissa människor så är tekniken viktig. Det är kul om man har en klocka där man kan se, eller om man kan se stegen i telefonen. Eller om man, alltså, så att jag tänker att det, och därför har vi provat för att vad kan arbetslivet göra? Då har vi tillsammans med Norge tagit fram en app som kommer att heta Smart Motion. Den heter så i Norge och vi tar det direkt översättning. Där man kan...
Kommittén har gjort det.
Ja, alltså. Vi har översatt den och kontrollsäkrat. Den kommer att lanseras inom en kort tid och så. Så att det...
Och ja, vad det, kan man se där?
Ja, där kan man ju bland annat se hur aktiv man är och man kan också få en viss rådgivning om vad man borde göra och så. Så ja, jag är trots allt positiv.
Mm. Då tänker jag som sista fråga, ni ska ju lägga er ett slutbetänkande om inte jättelång tid, våren 2023, nästa år på våren. Finns det något där spännande som du vågar yppa något litet om? Eller
nej,
slänga ut en cliffhanger?
Nej, jag ska inte göra det. Men det jag var inne på lite tidigare i vårt samtal tror jag är viktigt. Jag tror det är viktigt att vi lägger så kallade systemförslag som har att göra med vem i samhället har ansvar för de här sakerna. Och hur kan man följa upp det över tid och att det görs. Och så därför så kommer vi att lägga den typen av förslag som vårt förslag till Folkhälsomyndigheten som nu är realitet. Och möjligen kan vi tillsammans med i dialog med Folkhälsomyndigheten hitta ytterligare precision i den typen av systemförslag. För när jag kom in som ansvarig för det här arbetet, då var det mesta som jag hörde, det handlade om vi måste ha en nationell plan. Och det är faktiskt vad vi håller på att ta fram nu. Via Folkhälsomyndighetens uppdrag. Men sen tror jag att det är att konkretionen är viktig. Så vi kommer att vilja ha ett batteri av konkreta förslag som helst ska vara prövade kvalitetsmässigt och också förankrade med de som är ansvariga och berörda. Och sen kommer vi säkert att behöva titta framåt. Så det är väl vår arbetsbild. För närvarande.
Så det kommer egentligen komma en nationell plan för hur man ska få alla att röra lite mer på sig?
Jag vet inte, jag tror inte vi kommer att kalla det för att det blir ofta då att man binder i till en tid. Och jag är lite osäker på om det räcker till. Jag tror vi behöver ett system som vi har för många andra frågor. Så... Vi får se vad vi benämner det som. Men att vi behöver komma åt mål och ansvarsfrågorna, det är ingen tvekan om det.
En sista fråga innan jag släpper dig. Bara. Känner du att politiker är engagerade i det här? Eller får du liksom komma springande efter med dina papper? Eller kommer de till dig och undrar hur det går?
Ja,
nu är det byte på socialministerposten,
ja,
troligen.
Ja, absolut.
När vi spelar in det här så vet vi ännu inte riktigt hur regeringen kommer att se
ut. Nej, det vet vi inte. Men jag har upplevt ett stort intresse. Och den bok som jag nämnde som
Varje rörelse räknas, heter den. Kan man ladda ner den?
Den kan man ladda ner från vår hemsida och man kan också faktiskt beställa den i bokform. Men den boken är via socialministern utdelad till regeringen på ett regeringssammanträde. Det tycker jag är roligt.
Ja, det är det. Har du fått några recensioner från
ministern? Jag har inte fått några recensioner från regeringen förstås. Men ministern var väldigt nöjd och glad och sa att det gjorde hon gärna, delade ut boken till regeringen. Så, Så,
dessutom kan man säga att det är Maj-Lis Helenius som står som författare, som ju är en av Sveriges mest kända. Hon figurerar ju ofta i traditionella medier också.
Precis.
Professor
så.
I hälsolevnad i princip. Hon, ja, pratar både mat och rörelse.
Absolut, och hon är ju anställd som en av våra medarbetare nu också på del av tjänst. Så att det känns väldigt bra att ha henne med i laget.
Hon är duktig på att komma ut, får man säga.
Verkligen. Och det har ju också varit ett antal artiklar under sommaren apropå den här boken, som är också viktigt.
Mm. Jag önskar dig lycka till med arbetet och tack Per Nilsson för att du kom hit.
Tack så mycket. Thank you.